Välkommen till det 24:e programmet i serien Tyresö under en föränderlig tid med Göran Magnusson och mig, Gunnela Grell Lundgren. I det här programmet berättar Göran Magnusson om torpen i närheten utav Kumla gård på Radio Tyresö 91,4. Varsågoda. Ja, då var det fortsättningen på Kumla som vi skulle prata om.
Ja, vi pratade om Kumla gård och sjösänkning här förut. Men vi har också Kumla torp som låg i den där kanten. Och Kumla torp, det var ju ett torp som tillkom i slutet av 1600-talet. Det låg där skolan idag ligger.
Kumla skola alltså?
I Kumla skola ligger,
ja. Jaha.
Och man kan se där på mitten av 1800-talet i en bouppteckning. Då fanns det en häst och tre kor och några får och par svin på torpet. Så att det var väl inget större ställe. Men i vilket fall så att fanns det ett jordbruk där. Där man idag har skoleleverna. Bouppteckningen efter den här Maria Magdalena Holmberg som hon hette då. Kan man ju också säga att hon hade fyra barn och... Och en av dem var torpare på Vreten uppe i Kumla. Tittar man och läser deras bouppteckningar så är det ju väldigt lite man har i bouppteckningen. Den här damen, hon hade två teskedar i silver. Och det var ju det enda egentligen. Och sen hade hon lite pengar. Men det var det som fanns egentligen av värde. Sen är det ju några bolster och sånt här som de har dessutom. När det gäller Vreten som jag då nämnde här så omnämns det på 1730-talet och det finns ju fortfarande kvar Vreten.
Var ligger det någonstans?
Mitt emot, om vi säger att vi kör alléplan där uppe. Uh-huh. Och på andra sidan motorvägen så ligger ett rött hus som heter Vreten. Om vi säger att du befinner dig uppe vid rondellen vid Alléplan och sen kör mot Stockholm.
Jaha. Mm.
Så går det en väg parallellt innanför Väldersövägen där på höger
på
sida.
Höger sida.
Du har ju en stor parkering på höger sida vid rondellen.
Ja.
Och sen fortsätter du från den här parkeringen mot Stockholm så har du på höger sida ett gammalt hus.
Heter det Vretvägen där också?
Ja, för mig det. Det heter nog Vretvägen, jag tror det. På Vreten här så hette ju då på 1830-talet så brukades utav en som hette Karl Andersson och det bebodde samtidigt av Karls mamma samt en yngre bror och dessutom fanns det på det här torpet då en dräng och två pigor och en tjänsteflicka.
Och det var så, inte så litet då.
Nej, och man säger då att torp, det var ju torp under Kumla gård. Men även torparna hade alltså tjänstefolk. Så att det har man ju inte riktigt klart för sig att...
Står det någonting om hur mycket jord det var till det
nej,
torpet?
Nej, det har jag inte.
För det måste ju vara som sagt ganska stort.
Och i början på 1900-talet så... såldes torpet ifrån Kumla gård och sista brukaren köpte stället 1925 så att det bytte väl ägare par gånger under fram till 1925 och sen drev han det med djur till början av 1930-talet och då fanns det en häst och par kor och höns på stället. Han hade också ett tvätteri på stället därför det fanns en källdamm precis bakom som han kunde ta vatten ifrån. Man hämtade då tvätt i Stockholm en gång i veckan och lämnade tillbaka en då veckan efter. Och det här tvätteriet det var igång ända in på 1940-talet.
Och då tvättade man helt för hand?
Då tvättade man helt för hand, ja. Ja, de hade, vissa hade en handdriven tvättmaskin. När det blev lite större omfattning så... Som man kunde stå ju antingen veva men också en spak man stod och drog fram och tillbaks om. Och då vispades vattnet, det var som en propeller ner i en balja.
Som har jag sett.
Som då körde runt.
Det var mest lakan man tvättade så va? Eller
nej,
från Stockholm? Var det
ja, alltså tvätten från Stockholm, det var ju från kaféer och det var från hotellen och det var de bra tvätten. Sen var det från mycket från hushåll också och det, de var mycket skitigare.
Jaha. Men kunde det vara kläder också? Alltså?
Ja, det kunde vara kläder också. Men de som fick de här från hotellen och restaurangerna, de hade ju lyckan med sig. För stora dukar och sånt här, det var ju kilon det räknades på.
Lite rödvinsfläckar och sådär.
Ja, det kanske det också var. Och mycket rödvinsfläckar kanske också var. De som var på vereten, han satt supplant i taxeringsnämnden och han var också revisor i kommunen. Man kan se att det var torpare och det var småbönder. Han ägde ju sin gård så han var ju inte torpare längre då, den som sista här. Utan då var han ju lägenhetsägare som det kallades för de här. Utöver det så har vi ju Näset som låg uppe där i Kumladelen ute på Näset.
På Näset, där förstår man var namnet kommer ifrån.
Ja.
När du säger uppe på Näset, det är ju nog lite högt där.
Ja, och det blev uppodlat och bebott på 1750-talet. Och sen revs ju kåken här av boningshuset, det 1998 med en väldigt massa skriverier i tidningarna om det.
1998?
Ja.
Du vet, det var inte så länge
man
sedan.
Man plockade ju ner det där då för att inte det skulle bli förstört. Och jag vet inte, jag har hört att det är sålt sedan till någon i en annan del av landet. Men jag vet inte så noga. Men det där torpet, det låg ju här vid Persuddevägen. För att man kallar ju själva Näset utanför Persudde.
Fornudden. Det är också Fornudden. Udde. Ja.
Vägen ut till Näset. Den gick ifrån Vreten och rakt ner mot Näset förr i tiden.
Aha. Här, kära lyssnare, här måste ni nog plocka fram kartan om ni ska hänga med i svängarna.
Så att där gick vägsträckningen. Så att det är en helt annan vägsträckning egentligen idag. Arrendatorn på Näset, det var också en betrodd man. Han var ledamot i kyrkorådet. Kyrko- och skolråd, det var ju samma nämnd på den tiden. Här i slutet av 1890-talet då. Så att även han hade kommunala uppdrag. Man ska komma ihåg då att kyrko- och skolråd. Idag ligger ju skolan under borgerliga delen. Och kyrkan under den andra delen då. Men då var det samma. Skolan låg under kyrkorådet. Under 1910 så köpte ägaren till Trångsunds gård, överste Christian Lovén, Näset. Och det var ju på andra sin Dreviken. Och varför gjorde han det? Jo, han ville inte ha någon bebyggelse att titta på när han stod på sitt gods.
Nej.
På Trångsund. Och då köpte han Näset också för att det inte skulle kunna bebyggas. Mm. För då hade ju Kumla kommit igång och börjat säljas tomter och det. Nej, det tyckte han inte om. Utan han köpte gården och sen hade han en färja. Och så fraktade han djur ifrån Trångsund över som gick och betade på Näset. Och i boningshuset där bodde då sådana som arbetade på Trångsund då. Så det var blev en arbetarbostad till Trångsund på det sättet. Fornuddet och Persudde, det är samma område. Så att rakt över Näset såg det Trångsund.
Men så småningom så kom det.
Ja, just det. Men
då hade, annat.
Ja, men då hade han fått lämna in där ute. Sen finns det ju ett torp som inte finns något torp. Ja, och det är som omnämns 1770-talet i Gustava torp. Och det är upptaget bara under en mycket kort tidsperiod, 3-5 år, där i husförhörslängden så står det Gustava torp. Och då bodde en familj, Jan Andersson, där med hustru och 6 barn på det här Gustava torp.
Bodde ingen Gustava där?
Nej, hon hette Kajsa.
Jaså. Var låg den någonstans?
Ja, i de gamla noteringarna har jag sett att litet område som kallas för Gustava Tomt. Och Gustava Tomt, det låg ungefär där Åkervägen och Kumla Allé möts. Där låg Gustava Tomt. Jaha. Enligt de här kartskiss och det jag har sett.
Ja.
Och då får vi väl utgå från att torpet låg där också. Och frågan är om det var torp eller om det var så att om det låg i närheten av Kumla Allé så kan det ju ha varit grindstugan till Kumla gård. Men det kan ju också vara att det bara en ren arbetarbostad. För att de här människorna, de finns sen noterade under Kumla gård. Då pekar det ju på att det har varit en arbetarbostad så att säga åt dem. Men i husförhörslängden så finns Gustava Torp nämnt i alla fall på 1770-talet. Sen har vi ju ytterligare torp där uppe. Och det är ju Hanviken. Det är också ett torp från slutet av 1600-talet. Det är från början så hette det ju Smedstorp. Och då var det väl någon smed som bodde där förmodligen till Kumla.
Det ligger en liten röd stuga uppe där på ett litet berg.
Ja,
är det?
Ja, det är gamla Hanviken det är ju. Och det, idag, sen kom det ju kallas för
Solviken.
Solviken.
Ja, där de här gula tegelradhusen
och ligger. Det där lilla röda torpet, det ingick i när man byggde det där området. Så fick ju byggbolaget order om att de skulle renovera det. Så att de Solvikens egna hemsföreningar, vad det nu kan heta där, skulle få det där som klubbstuga.
Ja.
Men det, alltså det ingick i uppgörelsen med byggbolaget att för att få bygga så skulle de också renovera det här torpet.
Där har jag varit på barnkalas för många, många år sedan.
Ja, ja. Och ändå står det fortfarande kvar.
Ja, det gör det.
Ja, du. Vi måste ha varit snälla barn.
Ja.
Här fanns det ju också, man tittar på, det är inte så mycket djur de hade på den här stället heller. På mitten av 1850-talet så fanns det en häst och två kor plus ett par får och grisar där. Så att det kan inte ha varit något större jordbruk.
Nej, det var ju rätt så berget där.
Ja, det är berget och det är sand. Och det måste ha varit bra att odla potatis, men inte alltid torrt kan det ha blivit under de här svåra åren. Sen går man lite längre ner där, så på vägen så fanns det ju Kumlaborg.
Kumlaborg?
Ja, det stället låg mellan Skogsängsvägen och den här gångtunneln som kommer uppifrån Lindalen som går ner mot Solviken där, ja. under vägen.
Ja,
där någonstans
det.
Mitt emellan låg Kumlaborg. Det är alltså Jungfruvägen som går ner där.
Ja, jo, jag vet var det ligger. Ja.
Ja.
Tunnel nästan fram till Köttboden.
Ja, ja just det. Men där låg det ett ställe då, som tillkom under 1770-talet. Då.
Det kom det så att det hette Borg. Var det någon befästning där?
Nej, det tror jag inte.
Det är ju ganska vackert namn.
Ja, jag vet inte vad.
Så hette det i alla fall.
Så hette det i alla fall, ja. I en bouppteckning då från 1830-talet så ser man att han hade en häst och sen hade han 80 kronor i tillgångar. Men sen hade han också en skuld till Rosenblad då på Kumla gård som han arrenderade av. Och det var ett halvt års hyra på 25 kronor. Så att årshyran var då, eller arrendet var 50 spänn om året för att bruka Kumlaborg. Mm.
80 kronor var rätt mycket på den tiden då som man hade.
Ja, hade man plus i pengar så var man på god fot i alla fall.
Ja.
För många hade minus när de dog. Man får väl säga att han hade klarat sig bra. Sen har du ju ett ställe som tillkom på 1860-talet och det är ju nybygget. Och i början så stod det Kristineberg i husförhörslängderna. Men sen återtog de som bodde där namnet Nybygget. Det låg ju vid Collins väg och de som brukade nybygget var ju Collin.
Jaha. Man förstår gatunamnen att de har sin upprinnelse i...
Ja, det är roligt.
Det som var tidigare.
Ja, det är roligt att man behåller de här namnen då. För då kan man ju i alla fall lokalisera vad är det. Men kommer andra namn så att säga, som här i Centrum Stadsparken, så kan man ju fråga sig vad har det för anknytning till Tyresö? Collins väg, det ligger i Skogsängsvägen upp emot Hanviken Lingdalen där och
den. Jag känner igen Collins väg.
Så att där fanns ju ett ställe. Och det fanns ju fram till 1940-talet. Det fanns ju djur på det stället. Det måste väl själva gårdsbyggnaderna, det tror jag inte revs förrän på 50-talet. Mm. Kanske ännu senare.
Man kan säga att Collins väg var kanske, eller är, en tvärgata till Skogsängsvägen.
Ja.
Till vänster om man kommer ifrån Trollbäcken.
Parallellgatan har du lite längre upp sen. Med Skogsängsvägen. Den går upp i den här backen. Och sen är den till vänster där. Går den. Blir man fundersam så är det nog bäst att plocka fram en karta och titta där.
Det är svårt för våra radiolyssnare att hänga med kanske utan karta.
Ja, det är ju det. För att... Även om vi pratar om vad det låg för närheten för väg, så måste man ju veta vad den vägen är.
Ja, precis.
Så att det är inte så enkelt om man inte är rätt hemma på kommunen.
Nej.
Men har man kartan framme så går det ju bra.
Mm.
Vi har ju också ytterligare här, det är ju Njupkärr. Njupkärr, det visar ju att det är en gammal kärr som är utdikat och in i den här Njupen, alltså den här dalen in. Och var Njupkärrs låg, det är ju där Njupkärrs skola ligger idag.
Mm.
Precis.
Ordet njup, det finns ju på många håll i landet. Ibland heter det bara njup eller nupp eller något sånt. Betyder det djup? Eller vad tror du det betyder?
Ja, jag har ju tolkat det som att det är en insprängning mellan bergen. Så går in en dal, en djup.
Ja.
Det är min tolkning utav det.
Ja, men det låter troligt.
Och där kan man ju se att Njupkärr ligger ju med, och det är ju brant berg på sidan och det är dal in där, och det är ju den marken han brukade.
Det finns ju en väg som heter Mellanbergsvägen också, där i närheten.
Ja, så att
det är Mellanbergen.
Det är Mellanbergen ju. Och Njupkärr, det brukar ju sända in på 1940-talet utav en man där, och var väldigt svår. Alltså vägen till Njupkärr idag, så är Njupkärrsvägen ju, den vet ju alla, en bra genomfartsväg. Men så såg den inte ut innan det blev bebyggt. Utan det var ett dike i stort sett som kom från Bollmora, gick till Njupkärr. Sen var det något bättre väg åt andra hållet, mot Kumla till. Men det var ingen väg för att åka bil fram och tillbaka.
Nej, jag minns i slutet på 60-talet så fanns det en Njupkärrsväg åt Bollmora hållet och en åt Trollbäcks hållet. Och så var det en stig emellan bara.
Aha.
Och när de sen byggde väg där, då förstod man ju att det hängde ihop.
Ja, nej, men det är för att Njupkärr, det tillhörde ju Kumla gård alltså. Och det gör ju då att vägen var ju den naturliga åt det hållet. Jag ser den här gubben framför mig fortfarande som brukade på 40-talet där. Kanske på 50-talet med. Jag kan inte säga, det är så svårt att komma ihåg. När gårdarna lades ner, när bebyggelsen tog över. Bebyggelsen tog ju inte över förrän vi kom in på 60-talet. Mm. I och för sig.
Så att torpet Njupkärr, det låg där Njupkärrskolan ligger. Nej, vad heter skolan?
Ja, Njupkärrskola.
Njupkärrskola.
Ja, Bergfoten ligger på andra sidan.
Den ligger på andra sidan, ja.
Och sen har vi ju också då ytterligare en gård. Och det är ju Skogsängen som låg på Skogsängsvägen då. Och jag vet inte om det är något, fortfarande något hus, boningshus. Det var ju två boningshus där på slutet där bröderna Karlsson, Bernhard och Gunnar bodde. En utav boningshusen är i alla fall rivet där.
Är det vid industrierna någonstans?
Det är industriområde där på kanten också.
På Skogsängsvägen.
Ja. Och det är ju ett torp som från första delen av 1700-talet. Och mitten av 1800-talet så står det att det brukades ihop med Kumla gård. Men sen kom det i privat ägo 1910. Så blev det två gårdar utav det när de här bägge bröderna köpte det. Berna tror jag var det som hade det större jordbruket. Men Gunnar Karlsson då, han var en väl betrodd kommunalman som satt både i kommunalnämnden och hästuttagningsnämnden. Vi hade ju en sån då inför kriget så att säga, hästuttagningsnämnd. Han satt också i kyrk- och skolråd och han var under en viss tid revisor i kommunen. Medan då Berna Karlsson, han var satt med i skogsvårdskommittén och han var supplant i taxeringsnämnd och i kommunalnämnden var han utsedd till och till brandrotemästare. Mm. Så att de var, hade kommunala uppdrag, de, bägge två.
De var betrodda då.
Ja.
Mm.
Sen har vi ju då, som vi hade varit inne på tidigare, vi har ju Fintorp. Det var ju alltså båtsmanstorpet för den här roten. Det är Kumla, Näsby, Rote. Det var ju, Tyresö var ju uppdelad i ett fem stycken rotar. Och varje rote skulle ju underhålla och se till att det fanns en båtsman och ett båtsmanstorp inom roten. Och Fintorp då var Kumla, Näsbys, Rotes båtsmanstorp. Och som vi har sagt då tidigare så låg det precis där Tyresövägen och Vändelsövägen möts i den här viadukten när man kör över till Tyresö.
Ja,
där i hörn, precis där i hörnan låg det gamla båtsmanstorpet. Med andra ord, inte i Tyresö utan det låg alltså i Nacka kommun. Men eftersom Älta gård hade tillhört Tyresö så godset, så la godsägaren det på sin mark. Men att det låg ju sen utanför socknen, det hade ju ingen betydelse, han har ju lagt det på sin mark.
Ja.
Och därför blev det ju så att det kom att ligga utanför Tyresö. Så var i alla fall ett båtsmanstorp till den roten. På 1770-talet, man ser ju här att massor av torpen kom till på 1700-talet också. Och då kom det en förordning från Kungliga Majestät alltså på 1770-talet att man skulle uppmuntra folk att möjliggöra uppodling av ny mark. Och han skriver då i den här förordningen: i ren okunnighet har grannar och enfaldiga personer från allmogen hyst tankar att friska och unga personer icke skall tillåtas göra nya uppodlingar. Den ena grannen skall icke hindra den andra grannen till att anlägga nya torp.
Alltså,
och så samtidigt så kungörs det att det som kommer att anlägga och uppodla nya torp skall under de första fyra åren vara befriande från alla kostnader förutom den hälftendel av kostnader som hade drabbat torparen eller hans hustru om det varit dräng eller piga. Så att de uppmuntrar dem genom ekonomiskt bidrag.
Men marken var de tvungna att köpa på något sätt?
Nej, där marken då. Det var ju att man såg ut sen bit marken mosse.
Ja.
Som såg bra, som man kunde dika ut.
Som då ingen använde kan man
ja,
säga.
Ja, som ingen använde ju. Eller som man möjligtvis använde och slog på. Och ofta var det ju då kanske någon som jobbade på den gården som slog det här. Han gick till, då, till godsägaren och frågade om han kunde få dika ut det här och anlägga ett torp där. Och som det då framgår här så skulle det uppmuntras då. Så därför kunde han ju då bygga och sätta ett torp igång. Och sen är det ju så att vi vet ju inte från vilket år torpet är. För att vissa fall så satte man ju igång och bygga boningshuset först. För att man kanske var tvungen för att man hade en kvinna som kanske skulle få barn eller någonting. I andra fall så bodde man kvar som torpar eller som dräng på gården och så byggde man ut ladan först och grävde och uppodlade jorden. Och sen det sista man byggde så var det boningshuset. Och det kan ju vara 5 till 10 år från man började odla det till, och anlade ladan. För den var man ju tvungen att ha. Tills man hade byggt boningshuset. Så att det var ju en tidsperiod, lång tidsperiod. Så att därför kan man ju aldrig säga från vilket år ett torp är om det inte står exakt på att det är uppodlat och byggt samma år.
Mm. Ja, tack Göran. Nu är det precis lagom att avsluta för idag. Och kära lyssnare, fortsättningen på Kumla och Näsby följer i nästa program. Hej då, tack för idag. Du har just hört Göran Magnusson berätta om torpen runt Kumla gård. Och det var nummer 24 i serien Tyresö under en föränderlig tid. Och jag heter Gunnela Grell Lundgren. Hej då! Ljuset ifrån Tyresö. Efter inspelningen av det här programmet så gav jag mig iväg för att se om jag kunde hitta torpet Vreten. Och jag smög fram där på Vretvägen. Och se, där låg det ju. Ett rött charmigt hus längst in på en tomt bland alla nybyggda villor. Jag ringde på och en glad ung tjej öppnade och hon gav mig löfte att fotografera huset och tyckte det var spännande att det skulle vara med på ett radioprogram på Tyresradion. Hon bjöd mig också att stiga in i det vackra gamla huset som nu var tillbyggt och totalrenoverat på insidan. För att passa till hennes stora familj. Det skulle torpare Carl Andersson på 1800-talet veta. Att hans torp 200 år senare skulle vara en toppmodern villa för 6 personer. Men fortfarande ha samma gamla charmiga exteriör. Det var bara en slump att den här familjen köpte huset för 5 år sedan. Av en Eva som hade bott där sedan 70-talet. De hade 2 år tidigare byggt ett nytt hus i Vallentuna. Men längtade tillbaks till Tyresö. Och kollade väl annonserna sådär. Och när de såg annonsen på det här huset på Hemnet. Så tog det bara 4 dagar innan huset blev deras. Och där bor nu pappa Peter, mamma Sanna. Och barnen Elias, Stella, Isak och Freja. Stort tack till dig Sanna som berättade om huset och familjen. Och som lät mig komma in och se allt vackert ni gjort. Och att ta fina bilder av huset. Varmt tack. Och jag önskar er fortsatt lycka till med huset. Tack och kram från Gunnel. Kära lyssnare, om ni vill se bilderna som jag tog på huset så kan ni göra det om ni går in på webben tyresoradion.se och klickar er fram till bilden av det här torpet. Och sen så fortsätter ni klicka på lyssna. Längst ner på den sidan kan ni hitta bilderna.